Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till Den blå hästen. Det här är en familjepodcast om Europas historia. Jag heter Malin Åkersten Triumf och jag sitter här med min pappa Ulf Åkersten.
Hej.
Och min mamma Ulla Åkersten.
Hej.
Idag ska vi prata stormaktstiden.
Ja. Det är många som har talat om stormaktstiden som den mest ärofulla tid i svensk historia. Karl den XII hyllas ju av vissa kretsar. Och det är ju ett faktum att vi hade väldigt skickliga fältherrar och ett par stycken väldigt skickliga krigarkungar.
Mm.
Men att tala om stormakt är väl att ta i. Sverige var under hela den här tiden i konkurs mer eller mindre, väldigt fattigt. Och fick pengar utav Frankrike för att kriga i Tyskland.
Mm.
Vi kommer närmare in på det här sen. Jag som historiker som läste historia i slutet av 50-talet och början av 60-talet.
Alltså igår i stort sett.
Ja, igår.
Aha.
Jag fick läsa historien om stormaktstiden med krig och fältslag och grejer. Men det har hänt mycket sedan dess inom historievetenskapen. Det var väl egentligen Peter Englund som började med det när han skrev Poltava. Och sen skrev han en bok om Karl den X Gustav och hans polska och danska krig. Det handlade mest om Erik Dahlberg, men i alla fall. Efter det så har man dragit igång ett antal projekt på svenska högskolor och universitet som handlar mer om hur man levde och vad det var för människor som fanns där. Även ekonomin har man börjat prata om.
Tycker du också att det är lika intressant?
Det är minst lika intressant. Det här med krig blir ju lite tjatigt när man läser historia. Det är krig, krig, krig.
Mm.
Det är mycket mer intressant att veta vad det var för människor, vad de tänkte och vad de, hur samhället fungerade.
Mm. Är det vi ska prata om lite grann idag?
Det vi ska prata om både krig, kungar och hur folk levde. Man måste börja lite grann med att tala om de andra stormakterna.
Mm.
Om vi börjar med Tyskland. Tyskland var ju inte Tyskland på den här tiden. Tyskland var ett antal småstater. Södra Tyskland var kejsarstater. De var katoliker. Norra Tyskland var protestanter, alltså lutheraner.
Mm.
Och 30-åriga kriget som vi ska prata om, det ödelade det här området. Vi kommer in på det. Krig på den här tiden, det handlade om att få soldaterna att äta. Och äta, det gjorde man genom att röva, ta livet av kor och grisar och höns. Och efter 30-åriga kriget så var Tyskland var ödelagt. Ur de här spillrorna uppstod två maktområden. Kejsaren i söder med Österrike och Bayern. Det fanns ju tidigare, men de stärkte sin ställning ju efter 30-åriga kriget. I norr så fanns det två stater som också tjänade på 30-åriga kriget. Det var Brandenburg som med tiden kom att heta Preussen. Mm. Brandenburg och Preussen slogs ihop. Och Preussen, det var ju det område som med tiden kom att erövra, under Bismarck kom att erövra hela Tyskland.
Aha.
Men än så länge så var de ganska små och om inte obetydliga så i alla fall inte så starka.
Okej. Okay.
Ryssland. Mm. Den här perioden börjar ju med den stora oredan som jag pratat om tidigare, när alla, både svenskar och polacker och litauer, försökte tillsätta nya tsarer.
Just det. Hur blev det till slut med det där?
Jo, det blev en ny tsar. Tsardömet blev ju mäktigare och mäktigare. Men under den här tiden, början av den här perioden, så var Ryssland väldigt, väldigt svagt. Här måste man ju passa på att säga att förutsättningarna för den svenska stormaktstiden, det var att Ryssland var svagt så att de kunde gå åt öster, och Danmark var svagt så att de kunde gå åt söder.
Mm.
Och det här kommer vi ju att komma tillbaka till ständigt och jämnt under hela 1600-talet.
Men du, jag tänkte på det här med Estland. Vi hade ju fått... Vi hade väl fått det via... Vilken kung var det?
Det var Erik den 14. Och estländarna blev lite oroliga när den tyska ordensstaten brakade samman under 1500-talet.
Just
med
det.
Ständiga inbördeskrig och elände. Så esterna vände sig till Sverige och svenska kronan och få beskydd. Och det tyckte Erik den 14 var en jättebra idé.
Mm.
I början av den här perioden så hade ju Ryssland vissa vägar ut. Bland annat området kring Narva, som ju var en sjöstad. Det är en mer eller mindre en systerstad till Reval, det vill säga Tallinn idag.
Mm, det ligger alltså på södra sidan av Finska viken.
Ja.
Mm, längre in.
Ja, och svenska kungarna eller svenska riket hade som ambition att stänga ute Ryssland från Östersjön. Det började ju med att Gustav II Adolf gick in i Ryssland, tog Kexholms län, som vi pratade om i finsk historia, det vill säga längst in i Finska viken, med Nyenskans och Landskrona och de här städerna. Och han gick sen vidare ner, och i kriget med Polen så tog han även Livland. Livland är nuvarande Lettland och delar av Estland och delar av Litauen. Det var ett stort område.
Och Riga ligger i mitten av det då?
Nej, alltså. Det ligger söder i. Ja. Så långt söderut man kan komma i Livland. Riga var viktigt.
Mm. Men du, när man stänger till så där, det måste ju innebära asmycket pengar för Sverige.
Det är cash det handlar om, helt och hållet. Ryssland fick betala tull för all utförsel av sina sobelskinn och kära och trä och allt vad det var. Och det gav stora pengar till Sverige. Någon Ryssland, vi kommer att komma in på det hela tiden egentligen under det här århundradet. England.
Mm.
England var ju ett rike som hade en väldigt äventyrlig historia under 1600-talet. Elisabeth den första. Hon som är armadan och Philip den andra och alltihopa. Hon dog i början av 1600-talet, och Mary Stuart, som Elisabeth högg huvudet av. Mary Stuart var en konkurrent.
Och hon var katolik.
Hon var katolik, ja. Men hennes son var den enda arvingen, för Elisabeth fick ju inga barn.
Just det.
Och han blev alltså kung av...
Vad hette han?
Jakob. Han blev kung av England och Skottland. Och det var väl en tämligen orolig tid, men det kom inte till några uppror då.
Mm.
Däremot under Karl den första, han ställde ju till det, höll jag på att säga. Det blev ju en revolution mot honom.
Mm.
Uppror med Cromwell.
Ja.
Han dominerade parlamentet och högg huvudet av Karl den första.
Ja, just det.
Sen kom restaurationen, det vill säga återställandet. När Cromwell dog, han dog faktiskt en naturlig död. Så kom Karl den andra. Och den här Karl den andra var väl inte den skarpaste kniven i lådan. Folket tyckte ju att det här med restauration var väl bra. Men man höll ju på med hovbaler och annat. Det var inte så lyckat.
Okej, men vad betyder det här med restaurationen?
Det betyder återställande utav kungadömet. Du kan jämföra det med när Napoleon avsattes, så återställde man kungadömet i Frankrike med bourbonerna kom tillbaka.
Just det.
Det här var samma sak.
Mm.
Men som sagt, folk var ganska missnöjda med honom. Så med tiden så kallade man in Wilhelm av Oranien.
Den
ärorika revolutionen. Han kom från Holland.
Just det.
Och han återupprättade just Englands ära i slutet av 1600-talet med en nära allians med Nederländerna och började bygga den flotta som med tiden skulle skapa det engelska imperiet.
Ja, åh, bra recap tycker jag. Men du, hur vi handlade vi med England eller?
Ja, England var en väldigt viktig handelspartner. Jag menar, Tyskland var ju ödelagt, så vad skulle vi handla med dem för? Det fanns inte mycket att köpa och sälja där.
Nej.
Utan vi började rikta vår handel till Nederländerna och England under den här perioden. Och England tog över Hansans roll i Östersjön. England och Holland var väldigt noga med att försöka bevara maktbalansen i Östersjön.
Mm.
På samma sätt som Hansan hade gjort. Danmark fick inte bli för starkt. Sverige fick inte bli för starkt. Och så fort någonting sånt hände så skickade de en holländsk eller en engelsk flotta till Östersjön för att få oss att hålla oss lugna. Sen kommer Frankrike.
Mm.
Frankrike har ju ett sekel som det skrivs en massa romaner om. Det var en massa svaga kungar.
Mm.
Och det var älskarinnor som styrde. Och det var kardinaler som styrde ännu mer.
Ja, Richelieu.
Richelieu och Mazarin.
Mm.
Strategiskt var det så med Frankrike att de kände sig instängda utav kejsaren.
I Österrike.
Som styrde i Österrike och som styrde i Spanien och som styrde i början av seklet hela Nederländerna, alltså Holland, Belgien idag.
Ja, för de hängde ihop va, Spanien
och... Ja, det var spanska tronföljdsländerna, sånt hette de.
Just det.
Och då kände sig Frankrike väldigt, väldigt instängt däremellan. Och det är en av anledningarna till att de griper in i 30-åriga kriget för att försöka få Habsburg på knä.
Mm.
I senare delen av det här seklet, det är en glanstid anses det vara i Frankrike. Det var Ludvig den 14:e och han var mycket maktfullkomlig. Han lät adelsmännen som vi har pratat om när vi pratar Frankrike bli tjänare i sitt slott, det stora Versailles.
Mm.
Och han gav sig på de spanska tronföljdsländerna, alltså Holland, Belgien, och faktiskt till att börja med segrade.
Mm.
Så han under senare delen, sista delen av 1600-talet, så var han den mäktigaste mannen i hela Europa. En ja. Liten parentes bara. Vet du att han skrev en guidebok själv för hur man skulle bete sig, vem man skulle hälsa på, hur man skulle hälsa och hur man skulle gå i Versailles.
Nej men gud vad roligt.
Tänk då att under den här perioden, Ludvig den 14, så hade vi en trist bokhållarkung, Karl den 11, som struntade fullkomligt i utrikespolitiken och höll på med helt andra saker.
Mm.
Slutligen Polen. Polen, Litauen hade ju varit en stor makt under 1500-talet.
Med Jagiellonika.
Med Jagiellonika och Johan den 3 och hela den maktsfären.
Mm.
Sen kom ju Sigismund som Karl den 9 besegrade och avsatte i Sverige.
Eller kuppade bort beroende
kuppade
på var
bort.
Man står.
Ja. Ja. Sigismund levde till 1634. Och där satt alltså ett stort antal svenska högadelsmän och försökte kuppa mot Sverige. Så att Polen var kallar det för irritationsmoment för svensk politik.
Mm.
Anledningen till att man krigade om Polen, det var ju också att man ville åt det polska området. I den övergripande strategin så ville man ju helst stänga ut även Polen ifrån Östersjön. Mm. Men det var ju Ryssland i första hand det handlade om.
Okej, nu fattar jag hur det ser ut i Europa vid den här tiden. Men hur mycket visste man om det här i Sverige?
Ja, då kom man in på det här med tidsuppfattning. Det var ju väldigt dåliga vägar. Under sommartiden hade man ju skepp som kunde segla. Och man började, i början av 1600-talet så började man upprätta postförbindelser. Och det var alltså diligenser och det var ryttare som red runt om i Sverige. Man har på senare tid räknat ut att ett brev som skickades i Stockholm, det tog ungefär 7 dygn att nå ner till Helsingör.
Oj, ja.
Och till Göteborg tog det 5 dygn. Då kan man ju räkna ut lite grann hur lång tid det tog för en nyhet ifrån till exempel Paris, Versailles och ta sig upp till Sverige.
Mm.
Det handlar om månader.
Så när man kommer om det senaste trenden att makaronger är asbalt i Versailles, då är det ute där nere när det har nått Stockholm?
Ja, det kan man nog lugnt räkna med.
Mm.
Vi har ju ett mått på det här också. När Gustav II Adolf dog så tog det över, eller det tog ungefär en månad innan nyheten om hans död nådde Stockholm.
Och det var i Lützen?
Ja.
Det är inte så långt
borta. Det är inte
ändå.
Så långt borta ändå, nej. Ja. Det här är ju, ger ju ett perspektiv som sällan kommer fram när det handlar om krig och överhuvudtaget strategiskt tänkande.
Mm.
Därför så överlät ju kloka människor, Axel Oxenstierna till exempel, all krigsföring till fältherrarna nere i Tyskland. Han insåg ju snabbt, han kunde inte göra något när han satt upp i Stockholm.
Mm.
Men då är vi inne på Gustav II Adolf.
Mm. Hur ser det ut i Sverige nu då?
I Sverige hade just Karl IX
fått en hjärnblödning, va?
Ja, han låg i 2 år och kunde knappt han kunde prata, han kunde göra sig förstådd men inte mycket mer.
Nej.
Och det här passade ju då på, hans fiender på. Danmark passade ju alltid på vid den här tiden att anfalla.
Mm.
Även Polen. Ryssland. I Ryssland så försökte ju svenskarna att sätta upp en tsar också. Så de skickade en känd fransk stridsman, de la Garde, till Ryssland. Och det är han och Napoleon som har intagit Moskva.
Ja, just det.
Och det betyder ju att hela den svenska armén var i Ryssland. Och det passade ju både Polen och Danmark på. Danmark i första hand. De gick in i Skåne och brände Småland, Halland och Västergötland precis som de brukar. Och svenskarna försökte ju sätta emot, gick ner i Blekinge och brände där.
Mm.
Gustav II Adolf insåg ju väldigt snabbt att Danmark var den farligaste fienden utav de här. Ryssland och Polen kunde man hantera senare.
Mm. Men du, är han värsta plutten när han blir kung?
Han är 17 år.
Ja.
Och han har blivit väldigt väl utbildad. Inte minst i krigskonst. Vid det här kriget som vi pratade om tidigare mellan Frankrike och spanska tronföljdsländerna i Holland-Belgien,
mm,
så var det många av de officerarna där som flydde till Sverige. Och de var väldigt duktiga och hade nya idéer om krigskonst som Gustav II Adolf lärde sig av dem.
Mm-hmm.
Men han var 17 år och man blir inte myndig förrän man är 18. Han hade alltså förmyndare. Och det är här den här Axel Oxenstierna kommer fram i historien.
Och vem är han då?
Han är en högadlig man, oerhört välutbildad. Av många historiker ansett vara den skickligaste statsman vi har haft i Sverige. Han var en stor fadersgestalt för Gustav II Adolf. Han organiserade Sverige. Sverige var ju ett utfattigt rike. Men han såg till att pengarna ifrån de här städerna som vi hade erövrat kom till nytta. Han inrättade hovrätter för ordning på rättsväsendet. Han skapade det som är unikt i Sverige, de självständiga ämbetsverken. Våra ministrar idag får ju inte styra, det kallas för ministerstyre.
Mm.
Och det är ämbetsverken som ger order till om saker och ting. Socialstyrelsen, Skolverket och dem.
Jaha, vad han?
Det är, Gustav, det är Axel Oxenstiernas skapelse, fast på den tiden heter det kolleger. Men det är ursprunget till våra självständiga ämbetsverk.
Jaha.
Han såg till att skatteindrivningen fungerade bättre så att riket fick pengar. Överhuvudtaget så satte han hela Sverige på fötter. Han såg till att det gamla indelningsverket från Erik den 14 och Johan den 3 fungerade mycket, mycket bättre.
Är det där när en militär blir försörjd av en bondefamilj?
Ja, ungefär så. Ja.
Ja. Att de fick betalt liksom i natura?
Ja,
ja.
Ja.
Inte på något snuskigt sätt, vill jag poängtera. Utan jag menade bröd och sånt där. Ja. Förlåt. ja.
Var det inte så att han var väldigt språkkunnig också?
Ja.
Och det måste ju ha varit väldigt bra vid förhandlingar och så, att man kunde prata olika språk.
Ja, visst. Under hela tiden när Gustav II Adolf var ute och krigade så styrde han riket.
Mm.
Och han styrde det på ett väldigt skickligt och väldigt för Sverige bra sätt.
Mm.
Och det här var inte enkelt på något sätt. Sverige var hotat ifrån alla de håll och det var fortfarande ont om pengar. Nu kommer det här med pengafrågan och armén in i bilden. Vi krigade på kredit.
Vad betyder det?
Jo, det innebär att vi viftade med stora intäkter av tullar ifrån våra städer som vi hade erövrat.
Alltså,
bland annat Riga då.
Ja.
Och så skickade vi folk ner till exempel Hamburg eller Augsburg och talade om att under nästa och nästa år så får vi in si och så många 100 000 daler. Kan vi få låna dem och få dem nu?
Mm.
Och så fick vi de pengarna och så kunde vi värva trupper.
Och det här är som stormaktstidens kreditkort?
Ja.
Wow.
Tanken med krig på den här tiden det var ju att det skulle föda sig självt.
Mm.
Det vill säga att man skulle råna och brandskatta som det hette. Man gick fram till en stad och sa att om ni inte betalar så bränner vi ner er.
Helt vanlig utpressning.
Ja, helt vanlig utpressning.
Ja.
Och det funkade väldigt bra. Ända till Tyskland blev utbränt efter 30 år.
Mm.
Axel Oxenstierna är ju berömd för många saker. Men framförallt så är det ju 1634 års regeringsform.
Mm.
Som är en maktdelning mellan kung och riksdag och rådet. Han satt ju själv i rådet och han var ordförande i rådet, så han gav ju rådet en ganska så stor makt i den här. Men det är i alla fall en maktdelning.
Mm.
Långt före Montesquieu och amerikanska författningen och annat också. Och där finns då våra kollegor och där finns hovrätterna. Och det finns ganska noga beskrivet vad riksdagen kunde besluta om. Bland annat så fastställde han där att så fort pengar skulle till så var det riksdagen som måste besluta om dem.
Mm-hmm.
Sen kunde man ju gå runt och där med att låna och annat också, men ändå.
Ja. Man kan inte gå in i kronans kassavalv och bara, de här tar jag nu.
Nej.
Nej.
Men en viktig del i inrikespolitiken vid den här tiden som Gustav II Adolf och Oxenstierna förde, det var ju att man gjorde utbildningsväsendet till en huvudpunkt, ungefär som Björklund idag. Uppsala universitet till exempel, det gjorde man till ett riksuniversitet och utökade undervisningen där med juridik, med medicin och med statskunskap.
Och där fick flickor och pojkar gå och utbilda sig?
Ja, visst, mest flickor.
Ja.
Nej, men flickor fick ju en viss uppfostran och utbildning. Men det var ju inte institutionaliserat.
Nej.
Men sen hade man ju universitet i Dorpat, i Åbo och i Lund och i Greifswald. Det var ju stora områden och de måste ju ha haft inbördes kontakter, vad jag kan förstå också.
Mm. Men du, förra gången när vi pratade om utbildning och så, då var det ju mycket fokus vid den protestantiska skolan och att man liksom lärde ungdomarna, att det var liksom kyrklig fokus eller den nya religionens fokus. Hur är det nu då? Är det liksom mer akademiskt än tidigare? Eller?
Nej, det här var ju bara en del utav utbildningen. Den lägre utbildningen kan man väl säga, den hade man ju i trivialskolor och katedralskolor och sånt där i kyrkans regi.
Jaha.
Inom hela utbildningsväsendet så frodades ju de så kallade götiska idéerna.
Och vad var det nu då?
Jo, det var att, nu ska man komma ihåg att vi kallar det här för stormakt. Och kanske Gustav II Adolf och kanske Axel Oxenstierna kände sig som företrädare för en stormakt. Och det är möjligt att några andra gjorde det också. Men det gällde ju att hitta någon ideologi för det här.
Mm.
De ville ju inte upprepa det här med Gustav Vasa och andra som upprorsmän som gjorde sig till kungar.
Nej, det var inte så fint i Europa.
Det var inte så fint, nej. Utan då kom de så kallade götiska idéerna till heders. Och när de drogs allra längst så var det att Sverige var en arvtagare utav Atlantis.
Va?
Alltså den där sjunkande staden. Och man hittade på en massa människor som hade kommit till Sverige från Atlantis och överlevt Atlantis undergång. Men det fanns andra idéer också. Det var ju det här som Ulla pratade om förra gången med goter och götar. Vi ansåg att svenskarna var arvtagare till goterna som erövrade hela Europa.
Just det, som kom efter romarrikets fall.
Ja, det gällde att hitta en ideologisk bas för de erövringar man hade gjort och som man förhoppningsvis skulle göra.
Det här känner vi ju igen.
Ja.
Mm.
Och Gustav II Adolf var ju väldigt frälst på det här. Han ansåg att han var lejonet från Norden. Det är någon slags götisk bild som jag inte riktigt vet vad det är. Men lejonet från Norden fick en väldigt stort genomslag i Tyskland. Han var någon slags frälsare.
Mm-hmm.
Han skulle frälsa folk från katolicismen och från djävulen i stort sett.
Mm.
Han var ju tidigt ute med att försöka knyta band till kontinenten.
Mm.
Så han gifte sig med Maria Eleonora av Brandenburg.
Mm.
Brandenburg var, det är alltså det område som ligger runt Berlin.
Ja.
Och går upp till Östersjön. Hela Brandenburg var ett superprotestantiskt område. Och med henne så blev han släkt med en massa protestantiska lutheranska höjdare. Så han hade ju någon slags entourage där omkring när han med tiden gick ner i Tyskland.
Mm. Men vad händer innan det då?
Hans krig började ju med Danmark. För Danmark var det största hotet och han försökte ju att krossa Danmark, men det gick inte så bra. Det var det enda krig han egentligen förlorade. Men han tvingade Danmark, han och Axel Oxenstierna tvingade Danmark till en fred.
Mm-hmm.
Och det var freden i Knäred. Knäred är en liten by som ligger södra Halland. Och problemet med den freden, det var att Danmark redan hade tagit Älvsborg. Så att nu är den andra Älvsborgs lösen.
Just det, Älvsborg, viktig handelsstad.
Ja, det är alltså Göteborg.
Mm.
Och här var det hårda tag. De skulle göra Sverige fullkomligt utfattigt. Axel Oxenstierna fick anstränga sig här med sin skatteuppbörd. Men de lyckades. Det blev en viss fördröjning, men de lyckades i alla fall betala Danmark för det här. När Danmark var lugna så stack Gustav II Adolf och armén över till Ryssland och Baltikum.
Varför då?
Jo, det var gällde ju att få fred i öster. Och det var då han krigade emot både Polen och Ryssland. Med Ryssland så slöt man Sveriges bästa fred någonsin. 1617 i Stolbova eller hur det nu uttalas. Finska viken blev en svensk innanvik. Estland hade man redan. Man fick hela Livland med Riga.
Mm. Och Riga.
Ja. Och Riga var pengar.
Ja,
det var
visst.
Cash.
Mm.
Det var ju också Reval, Tallinn och även Narva. Längst in i Finska viken byggde man ju den här Nyenskans. För att försöka försvara Neva. För det var en viktig handelsled också ju.
Just
det. Det var i floden mellan Finska viken och Ladoga.
Mm, just det. Ja.
Sen så fick han väl, man ska inte säga storhetsvansinne, men liten släng av det i alla fall. När han insåg att Sverige hade hela Finska viken och större delen av Baltikum så tänkte han gå vidare. Polen var ju svagt.
Mm.
Men då hade kejsaren börjat inse att så här kan vi inte ha med en liten uppkomling från Norden som kommer och försöker lägga under sig hela Östersjön.
Mm.
Kejsaren skickade dit en av sin skickligaste härförare, Wallenstein, och hindrade Gustav Adolf för att gå vidare.
Mm. I Polen är
I
vi nu.
I Polen och i Nordtyskland.
Mm.
Så att han fick sluta en fred där utan, det hände ingenting egentligen. Så han åkte tillbaka till Sverige.
Mm.
Men vid den här tiden så hade alltså 30-åriga kriget kommit igång. Det började ju 1618.
Mm-hmm. Varför då?
Jo, det var ju spänningar mellan de nordtyska staterna som var superprotestantiska och lutheranska och kejsaren som satt i Wien och Prag och var superkatolik.
Mm.
Det fanns väldigt starka spänningar i Europa vid den här tiden. Och då kommer en sån här gnista, ungefär som skotten i Sarajevo till första världskriget.
Princips, lucky shot.
Ja, just det.
Uh-huh.
I kungaborgen i Prag så det satt ett antal guvernörer från kejsaren, superkatoliker, och som försökte införa katolicismen i Prag, som ursprungligen var en protestantisk stad. Borgarna blev lite sura. De uppvaktade de här guvernörerna och då kommer den berömda defenestreringen. De uppvaktar de här guvernörerna och kastar ut dem genom fönstret.
Så protestanter slänger ut ett gäng?
Ja, det var inte bara ett gäng. Det var alltså kejsarens företrädare. Så det var ju en skymf mot kejsaren det här.
Ja.
Som tur var överlevde de. De handlade en gödselstack.
Ja, nästan så att man hade föredragit det andra alternativet. Pinigt.
Ja. Men det här var alltså en sån här gnista i världshistorien.
Mm.
Efter det så blev det ju uppror i Prag. Katolikerna försökte slå ner det. Wallenstein som bodde i Prag, han var omätligt rik själv och satte upp en egen armé för kejsarens skull och började kriga mot nordstaterna och även mot Gustav II Adolf.
Men varför blandade vi oss in då?
Ja, det där har ju skrivits hyllmeter om. Det vanligaste är ju att vi var protestantismens beskyddare.
Mm.
Vi skulle alltså försvara. Wallenstein hade ju gått även emot Danmark och hotade Danmark överhuvudtaget.
Ja, då fick vi liksom de nästgårds.
Ja, då fick vi dem alldeles för nära varandra. Och det här var ju ett sätt att skydda den begynnande stormakten.
Mm.
Så att det är klart att det var religiösa skäl och det var maktskäl. Sen växte ju då ambitionen allt eftersom Gustav II Adolf kom ner i Tyskland. Han åkte ner över Östersjön, ner till Nordtyskland, det var väl Stralsund eller Greifswald eller något sånt.
Mm.
Vid den här tiden så hade de nordtyska furstarna bildat någon slags union mot kejsaren. De var rädda för Wallenstein och Gustav II Adolf blev någon slags ledare för den unionen.
När är vi nu?
1630. Innan han åkte ner så var han ju tvungen att få någon slags godkännande. Framförallt av rådet. Det var ju regeringen i stort sett.
Och de som satt med pengarna.
Ja.
Mm. Och de sa okej till det här?
Ja, med tiden gjorde de det. De hade en lång diskussion som har skrivits om en hel del. Man hade ett begrepp i den här tiden som hette bellum justum, som betyder ett rättfärdigt krig. Det har dykt upp nu på senare tid. George W. sa ju att kriget i Kuwait var ett rättfärdigt krig.
Mm-hmm.
Och under historiens gång så har vi haft många rättfärdiga krig. Men man lyckades då med tiden enas i det svenska rådet om att det här var ett rättfärdigt krig. Man skulle slåss emot djävulen, det vill säga kejsaren.
Åh, ja, okej.
Okay. Så Gustav II Adolf åkte ner.
Mm.
Nordtyskland, ja, det finns många. Han vann ett berömt slag i Breitenfeld.
Mm-hmm.
Det finns två kända segrar som militärnördarna beskriver hur mycket om som helst. Det ena är Breitenfeld och det andra är Karl den 12 och Narva.
Mm. Men Breitenfeld, ligger det alltså i mitten av Tyskland?
Ja,
eller?
I mitten av Tyskland. Ja. Ungefär vid Leipzig.
Mm. Det är samma. Ja, och geografi alltså. Ja, ja. Men du pappa, vi kan väl göra så att vi kan väl rita någon slags karta över så man kan se exakt hur det går. För jag är helt lost efter Travemünde.
Mm.
Men ja, vi gör det.
Jag göra det. Ja.
Mm.
Ja, i alla händelser så drar han söderut och han kommer så långt som till München. Och då hade han segrat på, han hade brandskattat en massa städer och fått massor med pengar så att han kunde underhålla sin armé. Och när han kom till München så började ambitionerna växa. Det är ju nästgårds till Wien. Varför inte försöka bli kejsare och erövra Wien också?
Ja, varför inte?
Ja, problemet var ju att de här soldaterna, det var ju, vad är det, en fjärdedel eller femtedel var svenskar, resten var köpta soldater.
Åh gud, vad dyrt.
Ja, fruktansvärt dyrt. Och de var allmänt stöddiga också.
Mm-hmm.
För att de krävde ju mat. De krävde inte bara att poråna städer och byar och ja, våldta och mörda och röva, utan de behövde ju mat.
Mm.
Och därför så måste alltså Gustav II Adolf dra sig tillbaka från München och se till att de kom till ett område där de kunde ta livet av grisar och kor och säga det och annat.
Mm. Vad var det då?
Ja, det var i Sachsen och det var i mellersta södra Tyskland.
Mm. Men du, har du någon aning om hur stor hans här var?
Jag kommer inte ihåg. 10 000 kanske, någonting sånt. Det var inte några våldsamma här. Men tänk, är det 10 000 som var hungriga?
Verkligen. Och om jag fattat det här rätt då, det är alltså Gustav II Adolf, diverse småkungar på ena sidan.
Mm.
På andra sidan kejsartrupperna, eller vad de kan heta.
Med två stycken väldigt duktiga fältherrar.
Mm.
Wallenstein och Tilly.
Okej. Men nu när de har backat tillbaka nu då, och fått äta mat och så, vad händer, vart drar de då då?
Först hade Gustav II Adolf hade vinterkvarter i Mainz.
Mm.
Och det ligger ju vid Ren. Och där var han ju en oerhört hyllad kung och tog emot folk från hela Europa.
Mm.
Och han drog lite norrut och kom till Leipzig. Och där mötte han de kejserliga arméerna och där kom det till ett fältslag.
Mm. Men du, det här med fältslag, alltså om det är 10 000 pers, man har inte GPSer och komradios eller någon sån här datagäng som sitter och styr drönare. Hur funkar det såna där slag?
Ja, det är en bra fråga. Det här har Peter Englund skrivit väldigt bra om. Det gick till på det sättet att för att vinna ett slag så måste man vinna inledningen.
Mm.
För när slaget hade kommit igång så hade man svart krut och det var rök och det var slagsmål och elände. Fältherrarna kunde inte påverka någonting egentligen. Man kunde påverka genom att man höll en kavalleriflygel i reserv och ja, överhuvudtaget. Men själva slaget, det kunde man inte påverka så mycket.
Utan det gällde att göra väldigt bra prepp innan.
Ja, och man hade då hur man ställde upp sina kanoner. Gustav II Adolf hade ju sina berömda lätta kanoner. Det var fältkanoner som man kunde skjuta med, ungefär som man skjuter med musköter. Man kunde skjuta rakt in i fienderna.
Mm.
Och det var ju väldigt bra i början. Då skapar man oordning i fiendernas led.
Just det.
Men när själva slaget kom igång, då var det bara ett allmänt våldsamt slagsmål.
Mm. Hur kommunicerar man ens överhuvudtaget?
Man fick förlita sig på musiken.
Ah.
Man hade ju militärorkestrar och man hade ju hornblåsare, kornetister och trumpetare. Och man hade trumslagare och så hade man ett signalsystem. Förmodligen så hade man olika system i olika länder.
Ja.
Så man visste vilka det var som man signalerade till.
Men du, det låter ju lite som när man spelar amerikansk fotboll, att man har så här hemliga tecken som inte motståndarna ska kunna fatta. Och så bara signalerar man något som bara att ens egen trupp kan. Tror att det var så?
Det var säkert väldigt intrikat, ja. Hela det här signalsystemet.
Musikspion, tror man kunde bli det?
Ja.
Men tänk dig en befälhavare. Vi hade ju många skickliga befälhavare. De stod alltså på kullar eller på bergsknallar ovanför slagen. Och vad de såg var bara ett jättestort dimmoln av rök ifrån krutet. Och vad de kunde påverka, som sagt var, det var att de hade saker och ting i reserv. Om de såg att det gick åt skogen för dem de krigade emot, så kunde de sätta in en kavallerichock eller skjuta med kanoner och sånt.
Mm. That's it, liksom.
Ja.
Okej, så det här var alltså förutsättningarna för slaget vid Lytten.
Ja, det var det. Och Gustav II Adolf var ju oövervinnlig vid den här tiden, tyckte han. Så att han höll sig inne i den där röran. Och till saken hör att han såg dåligt. Han skulle nog ha behövt glasögon, men det hade man ju inte så där riktigt på den tiden. Glasögon man kunde bära varje dag.
Nej.
Han red helt enkelt vilse i dimman. Och det kom kejsliga soldater och högg honom i bitar.
Va?
Så han dog helt enkelt.
Aha, och vad innebär det nu då?
Ja, det innebar ju att slaget vanns av svenskarna.
Mm-hmm.
De hade ju bra början av slaget.
Mm.
Han hade ju väldigt skickliga arvtagare. Vi hade ju en tradition i det här under 1600-talet med skickliga fältherrar. Det var Horn, vi har Wrangel, Baner och Torstensson. Torstensson anses ju vara den allra skickligaste härföraren. Han var sjuk och hade gikt och eländigt, men han var en oerhört duktig härförare. Så under resten av 30-åriga kriget så lyckades de vinna ett antal slag. De bidrog ju till ödeläggelsen av Tyskland genom att de soldaterna måste äta, som sagt. Och, inte minst viktigt, de brandskattade och lät röva runt om i de rika slotten i Tyskland. Och det var alltså en myrgång ifrån Tyskland upp till Östersjön, över Östersjön med fartyg, med gobelänger och med möbler och med tavlor.
Som och statyer.
De här, och statyer, ja.
Ja, det pratade vi om vid Drottningholm. Mm. Vem var det?
Jo, det var ytterligare en sån här fältherre som heter Königsmark. Han och Carl Gustav, han som med tiden blev Carl den tionde Gustav, intog Prag samtidigt med att man förde fredsförhandlingar i Osnabrück och Münster.
Mm-hmm.
Och rövade allt som gick att röva på ena sidan utav Moldau. Bland annat då silverbibeln och djävulsbibeln och statyerna där kopior finns i Drottningholms slott här utanför Stockholm. Det har diskuterats i efterhand om det är krigsbyten, om det är rövade skatter och annat. Det är en ganska ointressant diskussion egentligen. Faktum var att han lät forsla alltihopa det här till Sverige.
Mm. Men när blev den här freden då?
1648.
Och varför?
Utmattning. Sverige hade ju krigat dels på kredit och dels på att man hade lyckats röva så mycket. Nu fanns det inte mycket kvar att röva i Tyskland. Och Frankrike tyckte ju att nu får det vara nog med krig. De slutade att finansiera kriget helt enkelt. Och då kunde ju inte Sverige föra dem vidare, det vidare. Så att det blev en fred och Sverige fick lite områden vid Östersjön, Pommern och Fårpommern och allt vad det heter.
Mm.
Och Bremen och lite andra områden.
Men vem var det som liksom vann kriget?
Det var ingen som vann. Som vi sa från början, ur det här kriget dök fortfarande kejsaren och Österrike-Bayern, Habsburgska kejsardömet, dök upp som makthavare under 1700-talet sen.
Mm.
Och i norr var det Brandenburg som slogs ihop med Preussen och blev Preussen.
Och Sverige fick alltså några delar av norra Tyskland?
Ja, väldigt få egentligen med tanke på alla segrar de hade vunnit. Men
du, hur ser Sverige ut då rent geografiskt? Vi är Sverige, det som idag är Finland. Vi har hela Finska viken, vi har Estland, eller det som heter Livland.
Mm.
Har vi någonting nere i Polen också?
Nej.
Nej, så där slutar det efter Livland.
Ja.
Och sen små fläckar av tyska områden.
Mm.
Och hur är det i relationen med Danmark nu då?
I slutet av 30-åriga kriget så var ju Danmark väldigt svagt. var ju fortfarande, hade man ju förlorat mot Wallenstein och man hade inte lyckats sätta upp en ny armé. Så att Torstensson var det väl som bestämde sig för att gå mot Danmark. Och i Sverige så var det en Horn, en fältherre, som gick in i Skåne och Blekinge. Och Danmark hade ju inte något att sätta emot, så att det blev en fred. Freden i Brömsebro 1645 med det gamla vanliga Skåne, Halland, Blekinge, Bohuslän.
Just det, och att vi fick dem i 30 år.
Ja.
Ja. Det är så konstig taktik tycker jag. Skulle de ha fått tillbaka dem då efter 30 år?
Ja, det blev ju inte så.
Nej.
Men i Sverige vid den här tiden härskade ju rådet. Vi hade en omyndig kung som hette Kristina.
Inte drottning?
Nej, hon kröntes till kung med tiden. Hon var föddes 26 och hon var alltså 6 år när pappa dog. Och hon blev drottning själv, eller hon blev kung själv, 44 var det väl. Mellan 32 och 44, medan Kristina växte upp, så var det rådet, det vill säga Axel Oxenstierna i praktiken, som var styrd i Sverige.
Mm.
Allt eftersom Kristina växte upp så blev hon mer och mer självständig. Hon var en ovanligt begåvad människa. Hon var språkbegåvad. Hon fick ju lära sig latin och tyska och vad det nu var för någonting. Lärde sig själv engelska, italienska, spanska och ett antal språk. Och hon läste väldigt mycket. Axel Oxenstierna hade ju satt henne i någon slags kungaskola där hon skulle lära sig statskunskap och förhandlingsteknik och allt vad det var.
Mm.
Och det här tyckte hon ju med tiden var ganska tråkigt. Hon var kulturellt intresserad. Så hon började läsa filosofer. Det var ju under den begynnande upplysningstiden det här. Den stora upplysningen kom ju sen under 1700-talet. Men det fanns filosofer vid den här tiden som började fundera över människans frihet och annat.
Mm.
Och det här blev hon ju intresserad av i allra högsta grad. Så när hon blev kung 44 så kallade hon till sig ett antal berömda filosofer ifrån Europa.
Vilka då till exempel?
Främsta filosofen, det var ju Descartes.
Ja, just det, han ja. Alltså ja, som han... om jag visste, men ja. Jag känner ju igen namnet.
Ja, man känner igen namnet. Det var han som myntade uttrycket, jag tänker, alltså finns jag till.
Mm, just det. Jaha, gjorde han något vettigt då i Sverige?
Nej, han frös ihjäl.
Va?
Nej, han var väl, han hade ju samtal med Kristina förstås. Men han satt ju där på slottet Tre Kronor. Och där med uppvärmningen på vintern, det var inte så, det gick inte så bra. Så han frös. Och han fick lunginflammation och dog.
Usch, vad hemskt. Men du, hon var ju ändå kung under slutet av 30-åriga kriget.
Ja.
Hur engagerad var hon i det då?
Hon var inte, som vi sa förut, man kan inte styra det 30-åriga kriget från Stockholm. Det tar ju månader för order att gå dit. Så hon överlät allt på sina fältherrar. Och det var ju klokt. Men hon hade ju allmänna idéer om att hon skulle försöka få så mycket kulturella skatter som möjligt.
Mm.
Så hon hade folk i våra svenska arméer som gick runt i städerna och plockade ut saker som var intressant för henne. Våra rövararméer hade ju två experter i sina arméer. Den ena gick in i städerna för att se om det fanns pengar. Och den andra gick in och se om det fanns kulturella föremål som Kristina kunde vara intresserad av. Det var massor. Hon tog ju hela bibliotek ifrån de första som blev besegrade av de svenska herrarna.
Har vi lämnat tillbaka det någon?
Nej.
Har vi kvar det?
Ja, det var ju så att när hon sen abdikerade så tog hon med sig de värdefullaste grejerna. Hon ansåg inte att vare sig djävulsbibeln eller silverbibeln var särskilt värdefulla. Så att de tog hon inte med sig.
Nu de kanske var ju tunga också.
De var tunga. Djävulsbibeln vägde 76 kilo.
Oj, jävlar, höll jag på att säga. Men om Sverige då är fullproppat med massa kulturella skatter och så, om vi inte ändå vann kriget och fick massa pengar som jag utgår ifrån att man får när man vinner, hur liksom, det måste ju finnas de här legosoldaterna som man hade anlitat, hur betalar man dem då? Eller ja, fältherrarna för all del?
Ja, legosoldaterna, de betalade man ju för att bli av med dem helt enkelt. Mm. Och det handlade ju om att få fram cash bara. Fältherrarna, och inte bara fältherrarna, utan i stort sett ner till överstas grad. De avlönades av Kristina och av rådet tidigare genom att de fick områden, land i Sverige och i Baltikum.
Mm.
Det var ju massor med bönder som tidigare hade varit kronobönder och betalat skatt. Nu blev de frälsebönder och betalade skatt till fältherren istället eller till adelsmannen.
Åh nej!
Och det betyder ju att Sveriges pengaflöde, det krympte ju så enormt. Hon hade inga pengar helt enkelt, Kristina.
Nej.
Under den här perioden med alla de här kulturella människorna som hon hade samlat omkring sig kom det en hel del katolska tänkare till Sverige också. Och hon började tvivla på att den lutherska och reformerta läran var det enda viktiga. Hon var som sagt intellektuell, hon började tänka.
Mm.
Och kom fram till att det kanske fanns alternativ till vår stränga lutheranska tro. Och hon tvekade länge, och det var ju fråga om hon skulle gifta sig eller inte, för att det var ju mer eller mindre nödvändigt. Även om hon var kung så skulle hon behöva få en arvinge.
Mm.
Och man försökte ju få henne att gifta sig med en massa män, men hon bara vägrade. Till slut så hade hon en genial idé. Hon hade en kusin som hette Carl Gustav. Och den kusinen hade varit en hjälte i 30-åriga kriget. Han var med i Prag bland annat och lärde sig krigskonst av Torstensson. Och hon gick till rådet och till riksdagen och sa att jag lämnar Sverige och Carl Gustav får bli min efterträdare. Han är i alla fall släkt med mig.
Jaha.
De hade ju inte så mycket alternativ.
Nej.
Men ett år efter hon hade lämnat Sverige med fartyg fullastade med böcker och annat, mm, så gick hon över till katolicismen. Tänkare.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Gustav Adolfs dotter, han lejonet från Norden, och som var lutherska härföraren, försvarad av den rätta tron, blir katolik.
Skandal.
Ja, det var inte, ordet skandal var inte tillräckligt. För det här gengöd genom hela Europa.
Ja.
Och skadade Sveriges rykte enormt.
Snacka om tonårsrevolt.
Ja.
Men nu har vi ju pratat ganska mycket. Rätt många gubbar och en drottning som lämnar ifrån sig makten. Finns det liksom inga kvinnor man kan berätta om vid den här tiden? Andra alltså?
Det här var ju, Sverige var under krigsekonomi under väldigt många år.
Mm.
Från mitten av 20-talet, under hela 30-åriga kriget, fram till 1670-talet. Och det betydde bland annat att alla gubbar var ute i fält.
Mm.
Och det blev deras hustru som fick driva godsen. Och det var ju väldigt många kvinnor där som blev väldigt duktiga på att driva gods. De startade nya, de byggde kvarnar och järnbruk och ja, det mesta. De hade ett finger med vapentillverkningen som var en stor under den här tiden. Det var väldigt många kvinnor, i första hand då högadliga. Men det var även vanliga kvinnor som inte var högadliga som drev jordbruk och näringsliv helt enkelt under den här perioden.
Mm-hmm.
Det här blev ju sen väldigt accentuerat under Karl XII när karolinska gårdarna drevs av kvinnor.
Mm. Och när gubbarna kom hem då?
Då tog de över.
Ja, perfekt. Men efter Kristina då? Då kommer hennes kusin som hette Carl Gustav.
Carl Gustav, ja.
Som då blir, vad heter han som kung?
Carl den tionde Gustav. Om honom behöver man inte säga så förfärligt mycket. Han krigade ju hela tiden. Han var en krigarkung och hade lärt sig hantverket under 30-åriga kriget. Han stack ner till Polen och höll till där ett tag, erövrade Krakow och Warszawa. Men lyckades inte åstadkomma några som helst fred eller lands. Så han tröttnade på det och insåg att Danmark kunde man ge sig på.
Mm.
Så han gick i sporsträck över Nordtyskland, tog Jylland, gick över Bälten.
Ja, det var han!
Ja, och Erik Dahlberg. Och försökte erövra Köpenhamn och trodde att han skulle kunna inta det. Men det gick inte, men danskarna begärde att få fred. Och det blev en fred i Roskilde 1658.
Ja, och vad fick man något då eller?
Ja, då fick man de här områdena som man hade fått på 30 år. Fick man permanent, det vill säga Skåne, Halland, Blekinge och delar av Bohuslän. Dessutom fick man Jämtlands län och Bornholm.
Aha, för Jämtland ja, det var ju en del av Norge då va, eller?
Ja.
Just det, och som också hade varit ett religiöst centrum, minns jag att ni sa för länge sedan. Ja, roligt.
Ja.
Men okej, så då har man liksom, tada, fixat Skåne
ja.
För tid och evighet
ja.
På pappret.
Ja, men han nöjde sig ju inte med det här. Utan han försökte ju då att kväsa Danmark helt och hållet. Danmark hade ju varit en bekymmer för Sverige sedan medeltiden.
Mm.
Nu tänkte han att nu skulle vi sätta punkt för det här. Så han belägrade Köpenhamn men kom inte så långt för att England och Holland insåg ju att du håller maktfördelningen på att ändras i Östersjön. Så de la världens flotta utanför Köpenhamn så han fick ge med sig. Han fick sluta en fred i Köpenhamn 1660 och förlorade Jämtlands län och Bornholm.
Amen. Oh. Aha.
Omedelbart efter freden i stort sett så dog han. Jag kommer inte ihåg vad han dog av, men det var plötsligt. Ingen hade räknat med, han var inte så gammal.
Men, och vem blir kung nu då?
Ja, nu blir det hans son. Med tiden blir han Karl den elfte.
Mm. Fantasilös ja. Tycker jag.
Ja, mycket fantasilös.
Ja.
Han var inte gammal, han var några år bara vid den här tiden. Och det blev ytterligare en förmyndarregering.
Mm.
Och förmyndarregering i Sverige vid den här tiden, det betydde högadeln. Och de tyckte att den där reduktionen som man hade börjat med under Kristina.
För det hade man alltså?
Ja, man hade försökt i alla fall. Det tyckte de var helt värdelöst. För det var ju deras pengar det handlade om.
Ja.
Så att med tiden så blev Karl myndig. Han fick då en vanlig kungauppfostran med statskunskap och latin och religion och annat. I början av 70-talet. Så började Danmark härskna till igen. De hade ju förlorat en tredjedel av sitt område.
Mm.
och Skåne var den rikaste delen av för detta Danmark. Så att de hade börjat bygga en flotta och skulle försöka att ge sig på Sverige.
Mm.
Det blev ett för Sveriges del beryktat slag och för Danmarks del ett berömt slag vid Ölands södra udde som Danmark vann.
Jaha.
Anses allmänt vara på grund av svenskarnas totala inkompetens. De hade amiraler och annat som aldrig hade varit på sjön och deras...
Nej, för vi hade ju inte hållit på så mycket med sjöslag.
Vi hade ju Vasa som ett skrämmande exempel från 1628.
Ja, gud ja. Ja, hur många meter kan det ha varit? 20-15 meter den togs innan den sjönk.
Ja, vi hade ett nästan lika stort fartyg som heter Kronan. Som av skepparens totala inkompetens hade vänt upp i vind och vält.
Och gud.
Dessutom så hade kanonerna på något sätt, ja, i alla fall utbytt brand på fartyget. Så hela fartyget exploderade och det ligger fortfarande i Ölands södra udde.
Mm-hmm.
Det här är början då till eländet. När de har vunnit det här slaget så invaderar de ju Skåne och tar Landskrona och Helsingör. Och det här var ju innan Karl den XI hade fått ordning på indelningsverk och annat. Men han skickade ner precis allt vad han hade, inklusive då skickliga härförare. Och det blev alltså ett av Sveriges genom tiderna blodigaste krig. Det var tusentals, tiotusentals som dog i det här kriget. Den som höll ut längst vann och det var Karl den XI.
Mm.
Beryktade slaget vid Lund 1676. Men i alla händelser så ansågs det att han vann. Och det var nu. Det hade ju börjat lite grann, men nu jäklar. Nu satte de igång svenskarna. Nu skulle Skåne försvenskas. Och de körde ner med massor med präster, adelsmän som inte var trogna svenskarna. Skickade dem tillbaka till Danmark. Svenska adelsmän tog över de danska godsen. Och bönderna i Skåne blev utsatta för en mycket hårdhänt religionsundervisning.
För de var inte protestanter?
Jo, de var protestanter och de var lika mycket protestanter som Sverige. Men de var inte svenska protestanter.
Men gud, aha.
Och det blev ju en rekyl förstås. Rekylen heter snapphanarna.
Ja!
De ansåg sig försvara det danska väldet mot de svenska. Svenskarna fick skicka ner massor med trupp. Men snapphanarna var ju gerillakrigare. Och trupp på gerillakrigare, det vet vi hur det brukar gå.
Exakt, för de gerillakrigarna känner ju till territoriet.
Ja.
Och de går inte i larviga rockar och syns.
Nej.
Nej, det har jag lärt mig från både Afrikakrig och Spanienkrig.
Ja.
Mm.
Det tog ju alltså flera år innan man hade lyckats fånga in och ta livet av snapphanarnas ledare. Nu var det ju så att det var ju väldigt många av de som kallades för snapphanar som var helt vanliga bönder.
Mm.
Man kunde ju inte ta livet av halva Skånes befolkning. Man nöjde sig med att ta livet av, eller sätta i fängelse, av ledarna av snapphanar.
Mm.
Så med tiden så blev Skåne svenskt med hugg och slag.
Ja.
En annan sak som var intressant med Karl den XI. Jag kallade honom för en bokhållare förut. Han var också oerhört principfast. Någon gång i början av 70-talet så bestämdes det att han skulle förlova sig med en dansk prinsessa. Det var innan de började kriga alltså.
Ja.
Med Ulrika Eleonora. Och både han och hon höll fast vid den här förlovningen under hela det svensk-danska kriget av någon fullkomligt obegriplig anledning. Både det danska hovet och det svenska hovet försökte presentera kandidater för äktenskap, men de höll fast vid det här.
Mm-hmm.
Äktenskapet sen anses vara lyckligt, men jag tror inte de var direkt kära i varandra. Det här var ju ett sånt här äktenskap som normalt äktenskap i den här tiden mellan kungligheter.
Mm, en affärsuppgörelse liksom.
En affärsuppgörelse.
Men vad vet man om henne då?
Ja, Ulrika Eleonora, hon kan ju inte ha haft det så himla lätt under de här krigen. Men hon var väldigt kulturintresserad och hade ett rikt hovliv med en massa hovdamer då som var väldigt välutbildade. En av hovdamerna var ju Aurora Königsmark. Hon var svensk-tysk grevinna. Hon kom ju till Sverige och var påverkad då av fransk klassicismen som hon tog med sig in i hovkretsarna. Hon satte upp pjäser och då var bara kvinnliga skådespelare i...
Men det kan ju inte vara, det måste ju ha varit jätteovanligt.
Ja, det var det alldeles säkert. Men här gick det hem tydligen.
Ja. Men du, hur var det, om det, hur var det med litteraturen förresten? Det har vi inte pratat någonting om under den här stormaktstiden.
Ja, man går tillbaka till 1630-talet så började ju litteraturen bli allt mer öppnad eller öppen för europeiska influenser genom 30-åriga kriget.
Mm.
Och samtidigt så var det ju ett nyväckt nationellt medvetande. Och så var ju renässansen 100 år försenad ungefär som fick fäste i Sverige.
Just det, för det skrev jag. Jag hade ju gjort en liten bild av en slags kungalängd. Då skrev jag att renässansen pågick under Gustav Vasa och hans söner. Men det var ju helt enkelt
det
fel.
Det var nog lite tidigt det, ja.
Ja.
Men de stora kulturbärarna, de var ju dekapiterade i Linköpings blodbad. Och vid den här tiden så började det utvecklas då olika genrer. Dels var det visor då, profana och andliga, som psalmer och gravdikter. Och så var det drama och prosa. Och talekonsten, eller retoriken, var ju det som liksom, ja, var en värdemätare på kvaliteten då.
Mm.
På 1660-talet ungefär så började det utvecklas då romanskrivning.
Mm.
Och ja, och sen så var det ju väldigt mycket dagböcker och brev som skrevs under den här tiden.
Och sånt som liksom går att spara som man har kunnat titta på idag.
Ja, och som, de har ju förmedlat, en del av de här har ju förmedlat en hel del om tidsandan. Och det var ju mest män i offentligheten som skrev de här, åtminstone de som är bevarade. Men det fanns en kvinna som hette Agneta Horn som skrev om sitt liv och hur hon kämpade för att få leva så som hon själv ville.
Mm.
Och det var ju ett självmedvetande, ett kvinnligt självmedvetande som man inte hade sett förut.
Kan det ha hängt ihop med det här som pappa berättade om förut? Om att man hade liksom under krigstid varit just mer självständig?
Det var ganska troligt.
Jag tänker att eftersom hon heter Horn också, misstänker jag att hon inte var en tjej från gatan.
Nej, en tjej från gatan hade ju inte den grundutbildningen som var förutsättningen för att skriva dagböcker heller.
Nej.
Så fanns det skalder som representerade de här olika kulturmiljöerna. Till exempel Hakim Spegel som var religiös diktare.
Mm.
Och Skogekär Bergbo som var en pseudonym för... Man vet inte riktigt vem det var, men det har antytts att det kunde vara De la Gardie.
Han med Moskva?
Nej, senare.
Och det fanns en kvinna som hette Sofia Elisabeth Brenner som var ovanlig på det sättet att hon både var borgardam och yrkesförfattare.
Mm.
Och det var den första svenska som man känner till som hade de egenskaperna och som arbetade under bortåt 50 år i olika genrer. Hon hade fått gå i tyska skolan som den enda kvinnan. Och hon kunde flera språk och hon diktade på flera språk också. Men det var ju inte vanligt.
Lästes de här texterna av bara av adeln? Eller liksom de där med höga utbildningar?
Det vet man inte riktigt hur den här spridningen såg ut. Men det är väl det troliga.
Mm.
Det här brevskrivandet kan ju också ha börjat bre ut sig i och med att posten organiserades och postbefordran med diligenser och sånt. Ja, det var redan på 30-talet.
Mm.
Men det som var mest representativt på 70-80-talet var väl det. Det var Olof Rudbecks Atlantica som vi var inne på tidigare. Atlantikan är ett jätteverk som där han hävdar då att Platons Atlantis är i själva verket Sverige. Så att, alltså mänsklighetens urhem.
Det är ju faktiskt jätteroligt. Men och det här måste väl också vara bara ett led i det här gotiska och liksom...
Det måste ju vara inspirerat och inspirerande för hela den götiska världsbilden.
Mm.
Det var ju under den här perioden som storhetsvansinnet i Stockholm bröt ut också.
Jaha.
Man började bygga palats överallt. Alla hade varit ute i Europa och sett hur det ser ut och så byggde man små palats även i Stockholm.
Man gjorde fantastiska slottsträdgårdar, ja. Ungefär som de franska Loire-slotten och så.
Ja. Den mest kända slottsträdgården kallas idag för Kungsträdgården. Det var De la Gardie som hade ett slott där, Makalös hette det, det brann sen. Men Kungsträdgården var alltså en slottsträdgård till De la Gardie. Apropå brand, kan du det här med Tre Kronor och slottet?
Bara att det brann, ja. Det första liksom.
Tre Kronor var alltså ett slott som man hade hållit på byggt. Det var en gammal borg. Det var ju från i stort sett Birger Jarls tid.
Mm.
Och 1697 så brann det här slottet. Det brann riktigt duktigt. Och till historikernas stora sorg så brann det in mängder med böcker förstås. Och räkenskaper och annat.
Kristinas böcker som hon hade lämnat.
Ja.
De som var för tunga.
Ja.
Mm.
Det var ju många böcker som hade förvarades på universiteten, men ändå. Man höll på vid den här tiden att restaurera delar av slottet. Som sagt, det var ett kontinuerligt byggnadsarbete.
Mm.
Och den som hade uppdrag att bygga ut det här slottet vid den här tiden, det var Tessin. Det sägs att han och några medhjälpare satt uppe på en slottsvind i samband med branden.
Mm. I slottet?
I slottet, ja. Och försökte hindra branden från att sprida sig till hans nybyggda delar.
Ja, okej. Okay.
Av en tillfällighet så hade han fullständiga ritningar till ett nytt slott klara mindre än ett år efter branden.
Det kan inte gå så fort, va? Och rita
en... Nej, det är helt omöjligt. Det måste ta flera år.
Ja.
Så det sägs ju att han hade förberett det här. Och att han själv tuttade eld på slottet är väl inte helt sannolikt, men man har i alla fall antytt det i historien.
Mm-hmm.
De som anklagades för det här, det var två slottsdrängar och en chef som ansågs ha slarvat med något ljus. De här människorna, de dömdes då till 5 gatlopp, varav en dog.
Usch, vad vidrigt.
Ja, sen är det några saker till om Karl den XI. Vi har sagt reduktionen.
Mm.
Reduktionen var ju en fullkomlig nödvändighet efter danska kriget som hade ytterligare utarmat den svenska ekonomin. Man var tvungen helt enkelt att få tillbaka skattekronor och skapa skattebönder istället för frälsebönder.
Som Kristina hade fixat.
Ja, och de ursprungliga egendomarna fick högadeln behålla. Men alla ytterligare donationer som Kristina och även Karl den X Gustav hade gjort, de drogs tillbaka till kronan, så kronan fick pengar igen.
Mm.
En annan sak han är känd för, det är ju indelningsverket. Han var alltså, som jag sa, en bokhållarsjäl. Han organiserade upp det här med indelningsverket så att ett antal bönder skulle försörja en riktig knekt. Det var inte fråga om en bonde som skulle ut och kriga, utan det var en knekt som skulle en gång om året samlas och göra övningar på Axvalla, Hed och allt vad de hette.
Mm.
Och det här var ända upp till överstar. Så att hela armén, det var professionella, det inte hade varit tidigare. Och de var ju billiga jämfört med med legoknektarna. Och det här var alltså grunden till karolinerna. Det var karolinerna som Karl XII hade och segrade med.
Aha, okej. Okay.
Och den sista saken, det var ju enväldet. Han gjorde som alla andra, som Gustav Vasa och de andra, att han lierade sig med borgare, bönder och lågadel mot högadeln. Och trenden i Europa, det var ju att härskare skulle vara enväldiga, slippa bry sig om besvärliga riksdagar och annat, utan de bestämde själva.
Så den där regeringsformen från 34, hej då!
Ja, men den fick ju sen betydelse. Den kom ju tillbaka i form av en ny regeringsform i början av 1700-talet och så. Men den fanns ju, men det var ingen som brydde sig längre.
Nej. Hur ramlade han av pinn då?
Han fick cancer och han hade en son och en dotter. Dottern hette Ulrika Eleonora praktiskt nog, samma som mamma. Och sonen hette Karl.
Gud, ja. Och det är Karl den 12:e
det
då, förstår
jag. Det är Karl den 12:e, ja. Mm. Och han kröns till kung när han är 15 år.
Men det är ju 3 år innan han blir myndig.
Ja, men det struntar man i vid den här tiden. Han var enväldig.
Ah, såklart, ja. Mm.
Under senare delen av Karl den 11:s regeringstid så hade man ändrat politik. Det var ju fruktan för Danmark och hatet emot Danmark som styrde svensk politik från medeltiden och framåt.
Mm.
Nu hade Ludvig den 14:e, som ju var kung i hela Europa i stort sett, gått i förbund med Danmark.
Och, jaså? Ja. Varför då?
Det handlade om de här Schleswig-Holstein och det handlade om att han ville ha en bundsförvant norr om de spanska arvsländerna.
Ah, smart.
Så vad skulle Karl den 11:e göra då? Jo, han lierar sig med den andra stormakten i Europa, England och Nederländerna.
Mm-hmm.
Det här hade ju inte någon större strategisk betydelse. England och Nederländerna hade ju inga landtrupper, men de hade ju en väldigt stark flotta.
Mm.
Och i samband med att han får cancer och blir sjuk så började de makterna runt honom att mopsa sig. Danmark, som alltid passade på när svenskar hade förmyndare eller unga kungar eller så. Ryssland hade fått en ny tsar. Det var då den mäktigaste tsaren som någonsin har funnits i världshistorien. Det var Peter den store.
Mm.
Vi började med att säga att förutsättningar för Sveriges stormakt, det var ett svagt Ryssland och ett svagt Danmark. Nu hade Danmark Ludvig den 14:e bakom sig och Ryssland hade en ny tsar som hade åkt runt i Europa och lärt sig skeppsbyggeri och lärt sig i England hur arméer skulle kunna organiseras och började bygga upp både en flotta och en armé.
Mm.
Vad skulle Karl den 12:e göra då? Han gjorde ungefär som Gustav II Adolf, han gav sig på Danmark.
Mm.
Även om de hade Ludvig den 14:e bakom sig så var Danmark svagt.
Mm.
Så han lyckades få en fred med Danmark så att de höll sig lugna. Så åkte han med en stor flotta. Svenska flottan var ju trupptransportflotta. Men vi hade ingen flotta som kunde vinna i några sjöslag.
Nej.
Men han åkte över med sin flotta över till Finska viken.
Som fortfarande är helt svenskt.
Ja. Men Peter den store hade ju börjat att ge sig på Finska viken. Han skulle gå mot Narva och ta Reval, det vill säga Tallinn.
Mm.
Och det var mitt under vintern.
Vilket år?
1700.
Mm.
Och det går en serie på History Channel som heter Hur väder har påverkat världen.
Mm.
Och det här skulle Narva vara med. För Karl den 12:e och hans härförare kom ju på att om man springer och gör ett anfall i en snöstorm och springer med vinden, så ser inte de som sitter där inne i Narva förrän man kommer alldeles nära.
Åh, det är precis som i Sagan om ringen. Vi Helms klyfta och Gandalf och
Ja, så att han vinner i Narva. Och intar Narva. Och hotet mot Reval är tillfälligt borta. Det här är alltså, jag talade om Sabreitenfeld förut och Narva. Det är de stora slagen i svensk historia. Det var många, många slag som Karl XII vann sen, men inget så betydelsefullt som Narva.
Nej.
Och som har blivit så omskrivet som Narva.
Och vad händer efter det då? Ja, nöjer han sig?
Nej, han är ju en krigarkung och har en krigarsjäl. Det naturliga hade väl varit att när han hade segrat över Peter att han försökte förstärka Narva och lägga större delen av svenska armén där och hindra Peter att gå vidare.
Mm.
Det gör han inte. Han går ner genom Estland och Livland och ner till Polen av någon anledning. Då lämnar han hela Finska viken och hela Baltikum till Peters nya här. Och under tiden som han är nere i Polen och snurrar runt där och vinner massor med slag som inte hade någon som helst betydelse. Polen och Sachsen vid den här tiden var i union med varandra.
Och Sachsen ligger långt västerut i Tyskland.
Det ligger västerut i Tyskland. Uh-huh. Ja. Östra Tyskland, men i alla fall, det ligger i Tyskland.
Mm.
Och han lyckas avsätta den saxiska kungen ifrån Polen. Polens krona och satte upp en låtsaskung där som skulle vara lojal med honom. Han höll på i massor med år med att tåga genom Baltikum och hålla på och snurra runt och vinna en massa obetydliga segrar i Polen. Och till slut så slöt han en fred med den saxiske kungen August den starke.
Mm.
Och det var 1706. Tänk er, 6 år. Hemma i Sverige så satt rådet och styrde, men de kunde inte göra någonting för att det var hans depescher som styrde.
Ja, för han var ju enväldig.
Ja, han skickade då en massa kurirer och annat och talade om vad de skulle göra och inte göra. De satt där bara, ja, så ska vi göra.
Ja, och Peter är uppe och härjar bakom honom.
Ja, Peter har börjat här nu. Han tar Nyenskans och anlägger en ny stad, Sankt Petersburg.
Mm.
Han tar Estland och till råga på eländet, han tar Riga.
Vänder inte Karl nu?
Ja, Karl har han har den där, vad ska vi kalla det, Moskvafobin eller något sånt där. Han gör som med tiden även Napoleon och Hitler gör. Han ska tåga mot Moskva.
Mm.
Och tror att om han tar Moskva så skulle hela ryska riket falla samman. Det trodde ju Hitler och Napoleon också.
Ja.
Han borde ju ha dragit lärom av De la Gardie som tog Moskva 100 år tidigare. Det hände ingenting.
Precis.
Men han tågade emot Moskva. Samtidigt så skickar han då en massa bud till Stockholm att ni måste utrusta en förrådshär som kan starta ifrån Finland och gå och möta mig i Smolensk eller något sånt där. I alla fall bra bit söder om Moskva.
Hur lång tid tog de buden då?
Ja, det tog ju evighet. Han startar 1706 ifrån Sachsen, Polen och kommer upp till Poltava då, 9. Det är 3 år det handlar om.
Mm.
Men den här förrådshären, den leddes av en general, fältmarskalk eller vad han var, som heter Levenhaupt.
Mm.
Han startade i Finland. Det var en ganska stark trupp. Men framförallt så hade de mängder med kor och grisar och säd och krut och kanoner och annat. Väldigt värdefullt.
Mm.
Och det här fick ju Peter reda på genom sina spioner. Så han slog ju till mot den här herren och besegrade Levenhaupt och tog alla Karl XII:s
förråd. Kossor?
Ja, kor. Ja.
Men var sker det här?
Det sker i, ja, vad kan det vara? Säg närheten av Novgorod eller något sånt. Det var i alla fall en bra bit ifrån Karl XII där hans här befann sig. Ja, när Karl XII får reda på att hans förrådshär hade blivit besegrad av Peter, då vänder han. Han inser att han kan aldrig ta Moskva. Det är för långt till Moskva helt enkelt. Och han vänder österut och når med tiden Poltava.
Och det är någon liten ort?
Det är en liten ort, ja.
Uh-huh.
Och där samlar Peter en här för att försöka hindra Karl XII. Han slår Karl XII och besegrar karolinerna i Poltava. Då är vi 1709.
Mm.
Det var några tusen som överlevde och de drog sig till en by som heter Perevelopne eller något sånt.
Mm.
Jag kan inte uttala det, men det heter något sånt. Men det var alltså samma år, 1709, och där blev de slagna helt och hållet. Och karolinerna blev fängslade, åkte till Sibirien, en hel del åkte till Moskva också och anställdes av ryssarna.
Jaha.
Både i Moskva och i Sankt Petersburg. Det var ju inte så här nationella känslor som idag. Krigsfångar användes ju i stor utsträckning.
Ja.
Men något hundratal karoliner och Karl XII fortsatte ner till Bender. Varför hade de böjt av mot Poltava? Jo, de hade ett avtal med en kosackhövding som heter Mazepa.
Ja, just det.
Och Karl XII trodde att hans trupp och Mazepas kosacker, de skulle hur så lätt som helst vinna över Peters trupper.
Ja.
Men Mazepa svek honom. Det kom inga kosacker utan han fick slåss ensam. Och han sökte någon slags asyl hos osmanerna.
Ja.
Och kom att hamna i Bender. Bender är idag en liten ort som ligger i Moldavien i det område som jag pratat om tidigare som heter Transnistrien.
Ja, just det.
Som bara erkänns av Ryssland.
Mm.
Och där kommer han att sitta i mellan 4 och 5 år som sultanens gäst.
Mm-hmm.
Och han åt och drack och hade inga pengar. Fick lov att låna pengar av sultanen och massa människor där nere i Moldavien.
Ja.
Till slut så tröttnade de på honom och ville köra ut honom.
Ja.
Och då blev den berömda kalabaliken i Bender.
Just det.
Och,
för kalabalik är ett turkiskt ord.
Det är ett turkiskt ord.
Eller
betyder slagsmål. Kalabaliken gick ut på det att sultanen ville mer eller mindre, inte till varje pris i alla fall, av med den där besvärliga Karl XII.
Snyltgästen?
Ja, det var verkligen en snyltgäst. Och han bordrade fram trupp som sköt i luften och så ville ju inte ta livet av Karl XII, utan det var ju, handlade ju om att driva ut honom.
Mm.
Han råkade bli sårad i låret, Karl XII, och då gav de ju upp. Och sultanen gav dem order och stick nu bara.
Mm.
Så att de startade ett tåg med hästar och vagnar och annat och skulle dra till Stockholm. Och det insåg ju Karl XII att det här skulle ju ta alldeles för lång tid. Han behövdes i Sverige, han skulle ju rädda Sverige.
Hade han kommit på nu?
Ja, han insåg ju att mot Peter den Store kunde han inte göra någonting. Det var ju, han skulle ju börja med att ta över Danmark. Han red i sporsträck även han,
ja,
genom hela Europa tillsammans med ett par tre kompisar.
Par några, tre bara?
Ja, det var inte många.
Nej.
Och kom till Stralsund, satt där och åkte över till Skåne. Danmark var ju fortfarande på hugget och skulle invadera Sverige.
Ja.
Då kom man på att Danmark, det är så besvärligt med båtar och annat, det har vi inte så många. Så han stack upp till Norge och skulle försöka invadera Norge från, det var ju danskt.
Ja, just det.
Och på det sättet kom åt Danmark.
Ja.
Och där dog han ju.
Ja, just det. Men för han blev skjuten.
Han blev skjuten, ja. Och det är fortfarande en deckargåta vem som sköt. Man har ju hans skalle med ett stort hål. Det var väl en knapp, sägs det, som man hade laddat med. Om det var en svensk knapp, om det var en officersknapp, om det var en dansk knapp. Det där vet man inte.
Nej. Men vad är teorierna för att det skulle vara någon svensk då?
Finns det... Sverige var ju... Det hade ju inte styrts överhuvudtaget. Det hade ju kostat, även om kriget skulle föda sig självt, så hade det ju kostat Sverige miljoners, miljoners, miljarder att hålla den här truppen i Ryssland. Skaffa fram alla förnödenheterna och försöka att bygga upp en flotta för försvar och annat. Sverige var utfattigt nu igen.
Mm.
Det var konkursmässigt trots Karl XI:s alla reformer. Man startade en idé om att göra nödmynt. Det är ungefär som dagens sedlar. Man skapade mynt. Och så sa man att det här är värt 1 öre.
Mm.
Själva verket var det inte värt metallen som det var gjord av.
Nej.
Så att det var eländes elände helt enkelt. Peter den Store hade ju vid den här tiden invaderat hela Baltikum, anlagt Sankt Petersburg, och han hade lärt sig Holland. Han byggde en flotta, vilket Sverige inte hade något vidare bra. Och vad han gjorde var att han hade en högsjöflotta som kunde gå på Östersjön. Men den följdes av galärer, och de kunde gå i skärgården, både den finska och svenska skärgården. Satt en 20 soldater eller något sånt där i varje galär, kanske några fler. Och kunde gå i land och bränna allt de såg. De brände hela städer och slott brände man för att få Sverige att gå med på en fred så snart som möjligt.
Och gjorde man det då?
Ja. Det som blev den svenska så kallade stormaktens fall var freden i Nystad 1721. Då förlorade alltså Sverige hela sitt baltiska område.
Mm.
Och så gott som alla besittningar i Tyskland. Mm. Men Karl X Gustavs erövringar var kvar. Alltså Blekinge, Skåne, Halland och Bohuslän.
Aha. Är det nu vi slutar för idag?
Ja, jag tror att vi gör det.
Ja.
För sen kommer den så kallade frihetstiden.
Är det någonting vi har glömt?
Ja, det skulle ju vara att prata om det här med religionen. Det spelade ju en väldigt stor roll under hela 1600-talet. Det hade ju börjat med att Karl IX förklarade 1593-94 någonting. Förklarade att Sverige skulle vara lutheranskt och att kungarna skulle vara lutheraner. Det var emot Sigismund det riktades.
Mm.
Sen kom den lutheranska prästerskapet att spela en enorm roll i Sverige. Både positivt och negativt. Negativt var ju att de ansåg sig bara helt enkelt kungar. Kungar i sina samhällen. Och styrde och ställde precis som de ville. Man ska säga också att i samband med det här så var de kungens megafoner. De var dåtidens Rapport och Aktuellt. De fick då, visserligen starkt försenade, men i alla fall de nyheter som kungarna ville förmedla till folket. Förbereda dem för krig, att det kommer skatt snart och så, eller tala om för dem vilka fantastiska segrar de hade gjort och ja, överhuvudtaget allt som berörde staten. Mm. Det kom ut på ett väldigt effektivt sätt över hela landet genom prästerna.
Mm-hmm. Men du, är det inte under den här perioden som det är häxprocesser och sånt också?
Jo då, det kom ju det också. De uppkom som allting annat i Tyskland på kontinenten och spreds ju upp till Sverige. Så man skilde mellan svart och vit magi. Den vita magin, den goda magin, den var ju tillåten. Medan den svarta magin, den skulle bekämpas, för det var djävulens verk.
Den vita magin var väl läkande?
Ja, det var tillåtet med läkekonst. Det fanns kloka gummor som höll på med växter och ja, överhuvudtaget var läkare. Man har ju räknat ut att under början av 1600-talet, innan det som Ulla var inne på, att universiteten hade kommit igång, fanns det en enda utbildad läkare i Sverige.
Va?
Och det var en holländare.
Mm.
Sen kan man ju undra vad utbildningen var till. De var ju första hand för att skära av armar och ben på folk.
Eller var man sätter en igel.
Ja.
Ja.
Men i alla händelser, läkarkonsten var under all kritik. Och de kloka gummorna med sin vita magi spelade en väldigt stor roll, skulle jag tro.
Ja.
Det här var ju ett problem för väldigt många. Samhället var ju inte helt lyckliga över att man brände människor på bål. Det störde den etablerade ordningen helt enkelt. Man gick ut med en massa bestämmelser om att man skulle öka kristendomsundervisningen för att på det sättet råda bot emot häxorna.
Alltså det var inte officiellt att man skulle bränna häxor?
Ja, officiellt var det ju inte. Det här skedde ju ute i bygderna. Det var ju inte så att det kom ett påbud från kungen eller från regeringen, utan det var, alltså, det var en folklig rörelse.
Mm.
Och som alla såna här folkliga rörelser så dyker det upp en massa fanatiker och som skaffar sig makt och inflytande genom att tala om att du är en häxa och du ska brännas på bål.
Mm.
samhället reagerade ju mot det här. Men fanatikerna och människor ute i bygderna, de missbrukade den här kristendomsundervisningen. Det blev väldigt mycket tal om djävulen i den nya kristendomsundervisningen. Och då såg man djävulen överallt.
Mm.
Men till slut så insåg ju alla att det hjälper inte i kampen mot djävulen att bränna upp en massa människor. Så det dog ut helt enkelt.
Hur många brände man då?
Det var inte många i Sverige, något enstaka tusental eller något sånt.
Nej, okej, men ändå tusen pers.
Ja, nej, jag vet inte hur många
lite
det var.
Lite spill får man ta.
Nej, men i Europa var det en 30-40 tusen.
Jag kommer inte ihåg vad vi sa om
inkvisitionen. Jo, det här är alltså med häxor. Det är en nordeuropeisk företeelse.
Mm.
I Sydeuropa där man hade inkvisitionen, där hade man betydligt hårdare beviskrav för att någon var besatt av djävulen.
Mm.
Och beviskraven för att man var häxa, att man slängde någon i sjön för att se att man flöt och sånt där, det gillade inte inkvisitionen. Så de hade inte häxbränningar i Sydeuropa.
Nej. De hade plockat ut tänder eller stoppat in äckliga grejer.
Och sånt, men,
ja. Men det var lite för barbariskt alltså, att sätta folk på eld.
Ja. Ungefär så, ja.
Men inkvisitionen gick ju mera, vad jag förstår, ut på att i slutändan utav de här förhören och så skulle ju den personen omvändas till den rätta läran.
Mm.
Det var inte fråga om att bränna upp dem.
Nej. Eller straffa liksom.
Ja, straffa kanske, men straffa för ett enda mål, nämligen att få dem till den rätta läran.
Ett gott enda mål då alltså. Hörrni, det här var väl fantastiskt. Tack så mycket. Nu förstår jag mycket mer. Men vi får väl se om vi kan... Det vore ju kul att se om du kunde rita ut det här med Karl den XII:s tågande här och snurrande i Polen.
Ja.
Vi ska se om vi kan lösa det. Det vore jätteroligt.
Mm.
Nästa gång, Frihetstiden. Tack så mycket för idag.
Tack själv.
Tack.
Vill man oss någonting så kan man gå in på vår Facebook-sida, Den blå hästen. Det är bara att skriva det i sökfönstret på Facebook. Kul om ni gör det. Går in där. Man kan också nå oss på Twitter. Det är Malin Triumf eller Ulf Akersten. Och man kan också skicka mail dbh@triumf.se. Vi hörs snart igen. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.